Are you still talking about Jeffrey Epstein?
This bill is a deal with the devil.
The mission didn't end with Charlie's life.
Obviously, Greenland should be part of the United States.
Turn the volume up!
Varmt välkomna ska ni vara till USA-podden avsnitt 738. Det är onsdag den 29 april. Klockan är 14:15. Gina Lindberg i Washington. Hej!
Hej, god morgon från Washington.
Simon Isaksson i Austin.
Ja, det stämmer. Hallå då.
Hallå. Och Roger Wilson som jag lämnade efter mig i New York.
Precis, här är jag.
Mm. Hörrni, vi ska förstås prata om åtalet mot den misstänkte skytten i Washington och om kung Charles besök. Men vi ska börja med ett helt annat åtal. För i natt så stod det klart att den tidigare FBI-chefen James Comey åtalas för att ha hotat Donald Trump. Och Gina, det här handlar om en gammal bild på snäckor.
Det gör det. Det handlar om en bild som Comey publicerade på sociala medier efter en strandpromenad, säger han. Och det är en bild på snäckskal som formar fyra siffror, 8, 6, 4, 7. Och under bilden skriver han, cool snäckformation på min strandpromenad. Och nu dras han inför rätta för att det här enligt justitiedepartementet utgör ett hot mot president Donald Trump. Siffran 47 kan stå för Trump. Trump är USAs 47:e president. Och siffran 86 skulle kunna syfta på uttrycket to 86 someone. Och det där är något gammalt uttryck i restaurangbranschen bland annat som betyder att någon eller något ska kastas ut eller ska bort. Man kan bli nekad, man kan bli nixed eller 86. Och Trump-administrationen tolkar det här som ett dödshot och James Comey som tog bort inlägget efter kritiken, han har tidigare sagt att han inte insåg att vissa människor förknippar de här siffrorna med våld, men nu är det alltså en rättssak.
Mm. Roger, kanske kan du påminna oss lite grann om vem James Comey är, för det här är ju en FBI-chef som Trump har haft ett horn i sidan till länge.
Precis, han var FBI-chef mellan 2013 och 2017 och fick sparken av Donald Trump officiellt för att Trump var missnöjd med sättet som han drev utredningen kring Hillary Clintons användande av en privat mailserver på. Men en del menar att det egentligen var Comey såg till att man fortsatte att utreda kopplingar mellan Ryssland och valpåverkan i det amerikanska valet 2016. Att det var de fortsatta utredningarna som fick Trump att vilja ge honom sparken. Och sen så har det ju inte varit en strålande relation mellan de där. Comey har skrivit en bok om Trump och kritiserat honom. Och man har också försökt att åtala honom en gång tidigare. Men då underkände domaren det åtalet. Så nu är det andra gången alltså som Trumps justitiedepartement försöker åtala James Comey.
Mm. Vi kan väl lyssna på vad James Comey sa i natt.
Well, they're back. This time about a picture of seashells on a North Carolina beach a year ago. And this won't be the end of it. But nothing has changed with me. I'm still innocent. I'm still not afraid. And I still believe in the independent federal judiciary. So let's go.
Mm. James Comey sa här att han är oskyldig och han är inte rädd, så kom igen så ser vi vad som händer ungefär. Du Simon, i ett land då som har ett av världens starkaste skydd för yttrandefriheten, har det här åtalet någon framtid?
Ja, det får vi se. Även på Fox News när den här nyheten först kom igår så var en juridisk expert med och fick en första fråga vad han trodde. Jonathan Turley heter han. Och han sa att det är inte alls säkert. Det här kommer sluta med att det blir en yttrandefrihetsfråga. Jag noterade också att ställföreträdande justitieminister Todd Blanche under presskonferensen igår pratade om åtalet som att om det resulterar i en rättegång. Så han verkar inte heller helt säker på att det blir domstol av det hela. En utmaning är att kunna bevisa uppsåt, att Comey lagt ut bilden för att hota Trump. Visste Comey om att 8647 kan betyda det som Gina redogjorde för här tidigare. De som står bakom åtalet och tror på det De menar ju att jag som gammal FBI-agent och FBI-chef framförallt då, så borde Comey absolut känna till det. Så vissa tror på det, andra tror inte på det.
Mm. Men Gina, Trump gick ju till val på det här att han skulle hämnas på människor som han tycker har politiserat olika myndigheter och ämbeten, bland annat James Comey. Är det här en del i det, eller?
Ja, det är inte uttalat det, utan här hävdar ju justitiedepartementet att det här är ett dödshot och att det är det han ställs inför rätta för. Men det är ju helt tydligt i Trumps, när han talar om Comey och så han har, som han har uttryckt sig tidigare, att han ser Comey som en motståndare och någon som han gärna skulle vilja se straffas för det som Trump menar är någon sorts systematisk, att han systematiskt har motarbetat Donald Trump.
Men en del hävdar ju också att det här är Todd Blanchard, är ju tillförordnad chef då för justitiedepartementet och eller justitieminister. En del säger också att det här är hans sätt kanske att visa framfötterna så att han ska få ta över jobbet permanent och att han då i och med det här åtalet lyckas med något som Pam Bondi kanske inte gjorde. Det var ju hon som fick avgå.
Mm. Då går vi över till dramatiken efter skottlossningen vid president Trumps middag och den middagen som Vita huset journalister håller, som Trump deltog i. Den dramatiken fortsätter med åtalade misstänkte, med beskyllningar från alla håll och med ett USA som inte verkar gå mot enighet utan mot ännu mer splittring. Och så här beskrev åklagaren Jeanine Pirro åtalet.
This was an attempted assassination of the President of the United States, with the defendant making clear what his intent was. And that intent was to bring down as many of the high-ranking cabinet officials as he could.
Den misstänkte syfte var att döda presidenten och så många av hans medarbetare han kunde. Gina, när vi gjorde extra podd i söndags kväll, då var motivet fortfarande ganska oklart efter det här åtalet nu. Vad vet man mer om motivet?
Ja, det är ju tre åtalspunkter än så länge och den allvarligaste är mordförsök. Han åtalas alltså för att ha försökt mörda Donald Trump och det där är ett brott som kan ge upp till livstidsfängelse om det skulle bli fällande dom. Och sen åtalas han också för att ha transporterat vapen och ammunition över delstatsgränser i syfte att begå brott. Det är en åtalspunkt. Och det tredje är att ha avlossat skott med skjutvapen i samband med våldsbrott. Så att hittills tre åtalspunkter, det kommer förmodligen bli fler därför att utredningen pågår ju fortfarande. Och när det gäller motivet så är ju det här brevet som han skrev till sin familj och som har publicerats av flera medier, det blir ju en väldigt viktig del av bevisföringen. Därför att genom den där texten som han skrev så dels bevisar han, han bekräftar att det är han och att det var planerat. Och sen tyder ju också den här långa texten på att det var politiskt motiverat och att det var riktat mot de högst rankade på det här evenemanget som han uttrycker. Han nämner inte Trump vid namn, men det är väldigt tydligt att det är Trump han talar om. Och där talar han också om hur han har tänkt att han vill komma åt både Trump och andra ministrar, att han inte avser att skjuta eller skada Secret Service-agenter eller gäster, men om det behövs så kommer jag ta mig igenom vem som helst, som han uttrycker det. Så att den där texten kommer bli en väldigt viktig del av utredningen och kan leda till ytterligare åtalspunkter. Och en annan sak som fortfarande utreds är ju det här, agerade han ensam? Allting tyder ju på det än så länge. Men där pågår ju utredningen och där vill ju FBI förstås gå till grunden med, finns det något som tyder på att han samarbetade med några andra, med någon organisation eller med andra personer?
Mm. Han har ju inte gjort några erkännande vad jag förstår i förhör eller i domstolen, men det här brevet är ju ett slags då indirekt erkännande från honom. Men däremot, den här åtalspunkten att han ska ha avlossat sitt vapen, alltså vet man att det var han som avlossade några av de här skotten som ni alla hörde som var där?
Ja, där enligt åtalet så är det ju så, och Todd Blanche, alltså tillförordnade justitieministern, har sagt detta, att att han ska ha avlossat skott. Jag har inte sett några uppgifter från polisen som har gått ut med detta. Och inte heller i medier. Medierna håller ju på att försöka lägga pussel om vad som hände när vi var där inne i lördagskväll. Washington Post kommer idag med nya foton från den här övervakningsfilmen där man har bättre bilder och stillbilder av det som hände. Och de säger sig kunna visa 4 skott som avlossas, och de avlossas från en Secret Service-agent. Men det är uppgifter från Washington Post, så att de har inte bekräftats av polisen. Så det där är fortfarande oklart, men enligt Todd Blanch så har alltså 31-åringen avlossat 1 skott.
Mm. Simon, också bilden utav den misstänkte har ju klarnat något sen vi gjorde podd i söndags. Vad vet vi mer idag?
Ja, men nu vet vi då att det handlar om 31-årige Cole Thomas Allen. Han är från Torrance i Los Angeles-området i Kalifornien. Det här är en välutbildad ung man, tech-intresserad sådan, undervisade elever. Ganska omtyckt också uppenbarligen där. Han blev nyligen utsedd till månadens lärare där han jobbade. Också utvecklat spel. Och CNN har också kikat på hans sociala medier. Det har ju stängts ner av polisen nu, men man kan ju använda internet till att hitta saker som tagits bort där tidigare. Och de har ju sett hans innehåll på sociala medier och hur det från början handlade mycket om videospel och så vidare. Men under 2024, alltså valåret, så sker ett skifte. Och Cole Thomas Allen blir allt mer politisk på sina sociala medier, rapporterar CNN, och börjar dela mer och mer politiskt innehåll där han kritiserar Trumps politik. Och vid något tillfälle delar ett inlägg där Trump jämförs med Hitler. Så att han blev ju mer och mer politiskt involverad. Och det fanns ju också, eller har ju sen ganska tidigt nu funnits uppgifter också om en $25 donation som han gjorde till stöd för Harris presidentkampanj 2024, som också får uppmärksamhet och så vidare. Så han börjar ju placera sitt i ett politiskt fack nu.
Roger, nätet fylls ju just nu av enorma mängder konspirationsteorier kring den här skottlossningen. Och väldigt många utav de här verkar ju tro att det här dådet var iscensatt.
Ja, det skedde nästan ögonblickligen skulle jag säga på sociala medier. Jag har sett allt från synska personer som gått in och läst av rummet och orsaken till det som hände i rummet. Jag har sett märkliga analyser av flödet av tv-bilder från själva middagen och tajmingen mellan den här mentalistens, tankeläsarens avslöjande av namnet på Caroline Levitts kommande barn till massor av sådana här påståenden. Och det har ju blivit allt vanligare att de här teorierna inte bara sprids utan att de också är väldigt snabba att spridas. Och vad man då tittar på och liksom någonstans rättfärdigar de här spekulationerna med, ja, det är ju att det här sker, det här attentatsförsöket sker vid tillfällen när Trumps popularitetssiffror är på nedgång och man menar liksom att han behöver den här skjutsen i opinionen och därför skulle man då planera och iscensätta ett sånt här attentat. Och samma sak man också pekar på från de här konspirationsteoretikerna, det är ju till exempel att Trump har väldigt snabbt ut och började prata om sin bygget av en balsal, vilket han också fick uppbackning från flera ledande republikaner, att man måste bygga den här balsalen och det är snabbt. Och det där visar, tycker man då pekar på, visar en bild om att det finns ett politiskt budskap kring det här. Själv tänker jag att det här engagerandet i konspirationsteorier är ett sätt för amerikaner ibland att hålla borta från sig hur extremt våldsamt det här samhället faktiskt är. Vilka tragedier som inträffar nästan dagligen på grund av vapenvåld på olika sätt. Och också hur det politiska livet i USA nästan alltid har varit präglat av våld. Påminner på nytt om att det till och med finns en Sondheim-musikal om med folk som har planerat eller försökt mörda USAs president och som heter Assassins. Till och med det finns liksom som en bild av hur det politiska våldet har frodats i USA. Mm.
Men Gina, vad tycker du att det här säger om landet, att det blir så här direkt?
Ja, det säger väl att tilltron till officiella uppgifter är väldigt låg och förtroendet för myndigheter och traditionella medier svajar, och då frodas den här typen av konspirationsteorier. Och det är ju skillnad på rykten och konspirationsteorier, för att jag kan säga direkt efter, när vi fortfarande var kvar i rummet, precis när skottlossningen hade varit, så var det ju ett sug efter, alla försökte ta reda på vad det var som hade hänt, och vi var inrymda där inne, vi hade dessutom dålig täckning, så att vi hade ju väldigt lite information, och informationen från scenen var väldigt liten precis när det hade hänt. Då uppstod det ju rykten i rummet när alla började fråga varandra, vad upplevde du, vad hörde du? Och ett rykte som snabbt uppstod i rummet, som var rätt obehagligt för oss som var där, det var att det skulle kunna finnas sprängmedel i rummet. Det var någon som började prata om det. Är det en bomb? Och den där sortens rykten uppstår ju ofta, och sen kontrolleras de och så kan man dementera. Det var inga sprängmedel. Men det här med konspirationsteorierna som försöker hitta då politiska motiv, att det här skulle vara iscensatt, att det inte var en riktig attack och så, det är ju någonting annat. Och det är ju viktigt att säga, även här i podden, att det finns ingen grund för de här påståendena. Det här är påståenden utan bevis som spreds direkt efter och som fortsätter spridas. Och det är ju ett mönster. Vi ser ju det här efter... Det var ju likadant efter mordförsöket på Trump i Butler i Pennsylvania, att det började spridas den här typen av konspirationsteorier som det inte heller finns någon grund för. Det finns inga evidens, det finns inga bevis för konspirationerna. Men de sprids i en kontext, en miljö, ett politiskt sammanhang där landet är totalt polariserat, där förtroendet för den andra sidan är väldigt, väldigt lågt, där förtroendet för myndigheter är väldigt lågt, och en sociala mediemiljö förstås, där det här också får snabb spridning. Så att det har ju blivit nästan ett mönster efter våldsamma händelser, att det här händer gång på gång.
Trump själv höll en försonlig och enande ton under den här presskonferensen som han höll på lördagsnatten direkt efter skotten. Men den försonande tonen, den var borta redan dagen efter. Så här lät det i den intervju som Trump gav till CBS 60 Minutes.
And he also wrote this: I am no longer willing to permit a pedophile, rapist and traitor to coat my hands with his crimes. What's your reaction?
Well,
to that?
I was waiting for you to read that because I knew you would, because you're horrible people, horrible people. Yeah, he did write that. I'm not a rapist. I didn't rape anybody.
Do you think he was referring
excuse me,
to you?
Excuse me. I'm not a pedophile. You read that crap from some sick person.
Jag visste att du skulle ta upp det där, ni är hemska människor, sa Trump bland annat. Och även hans pressekreterare Caroline Levitt gick på offensiven mot både demokraterna och journalister. Så här lät det från henne i måndags.
This political violence stems from a systemic demonization of him and his supporters by commentators, yes, by elected members of the Democrat Party and even some in the media.
Gina, det politiska våldet är demokraternas och journalisternas fel. Är det så det låter från Vita huset?
Ja, så låter det, och den här vändningen gick ju snabbt. Här pratar alltså Caroline Levitt om att det pågår en systematisk demonisering som bidrar till det politiska våldet. I lördagskväll direkt efter skjutningen, då lät det ju annorlunda när Trump höll den här presskonferensen direkt efter händelsen. Vi hade just lämnat Hilton, vi hade evakuerats efter den här omskakande händelsen. Då pratade han ju om att den här skjutningen leder till enighet. Han pratade om rummet där, balsalen, och sa att det var en känsla av kärlek och enighet i rummet. Och det var, eller kärlek vet jag inte om det var, men enighet var det, absolut. Vi som var i det där rummet i lördagskväll upplevde nog det allihopa. Att just då visste vi inget om motivet, men en attack mot ett evenemang där presidenten deltar, där vi skulle hylla pressfriheten, det var en känsla av att alla, det här är något som alla kan enas om är fel, som alla kan enas om att fördöma. Och en stark känsla av att här spelar partipolitik ingen roll, politiskt våld är fel, punkt. Och några dagar senare så byter Trump och Caroline Levitt tonfall, och budskapet är att demokraterna är skyldiga, medierna är skyldiga, medskyldiga till det här klimatet som skapar det här våldet. Det är en ganska skarp utsväng från i lördags.
Roger, varför gör Trump så här? Varför har han liksom en kväll av försonande ton och sen är han tillbaka på den här retoriken mot journalister och demokrater?
Ja, man har ju pratat ibland om att man inte ska använda den här typen av våldsdåd som då utförs av vad vi vet just nu. Det här försöket, attentatsförsöket att utfördes av en ensam person som inte hade någon organisation bakom sig. I många fall är det också personer med någon form av psykiska problem som utför den här typen av dåd. Och att man har ju pratat om att man inte ska dra liksom politiska växlar på det här eller på, också på den här typen av potentiella tragedier. Men den där regeln verkar ju sedan länge vara ur spel. Och vi hör ju allt snabbare också, tycker jag, att man pratar om att man genast lägger politiska värderingar, vare sig det handlar om massskjutningar eller den här typen av attentatsförsök. Sen kan jag väl tycka just att Trumps upprördhet med 60 Minutes kanske är befogad. Jag har väl aldrig hört en mer fejkad fråga från en reporter än där, oh, you think he was referring to you? Ja, det var därför du ställde den där frågan och du ville någonstans. Det kändes ju väldigt mycket som en fråga, som en fälla som var gillrad. Men jag tycker liksom, även när vi gjorde podden i söndags, så citerade jag ju uttalanden från Trump som handlade om att den här attentatsmannen var hatade kristna och att det fanns ett antikristet budskap i det här manifestet. Och det var ju också ett sätt att politiskt färga det här. Så när man då tittar på själva texten skulle jag inte säga att det handlar om ett hat mot kristna. Däremot finns det ett sätt att försöka rättfärdiga det han planerar att göra utifrån den här personens kristna tro. Och det är ju också så att den här mannens pappa är ju aktiv i en evangelisk kyrka, så det verkar som att tron är väldigt närvarande hos den här personen. Man kan ju använda vilka argument som helst för att rättfärdiga saker. Men att det skulle handla om att hata kristna vet jag inte. Däremot så tycker jag också att symboliken och den här utsvängen som Gina pratade om blir ju väldigt oroväckande, eftersom attentatsförsöket gjordes på ett arrangemang som ska hylla yttrandefriheten i USA, the First Amendment. Och sen är det just den som Trump-administrationen på många sätt försöker angripa. Dels då med att skälla ut reportern för 60 Minutes, sen att man krävde komikern Jimmy Kimmels avgång för ett skämt som han hade gjort flera dagar före middagen. Och nu FCC då, myndigheten som reglerar tillstånd för tv-kanaler, de ska göra de har tidigare lagt en förnyelse av sändningstillstånd hos tv-stationer som ABC äger. Och sen har man då ställt en för detta FBI-chef inför rätta för ett inlägg på sociala medier. Förutom då attacken från Levitt som gällde demokratiska politiker och även medier. Alltså det var ju just det där Trump nämnde yttrandefriheten i sitt tal alldeles efter det här attentatsförsöket. Men det sättet som man nu tydligt har haft en politisk agenda i när det gäller efterspelet har ju handlat precis om det motsatta.
Mm. Och demokraternas ledare i representanthuset, Hakeem Jeffries, han var mycket upprörd över pressekreterare Caroline Levitts uttalande. Så här sa Jeffries i måndags.
The so-called White House press secretary, who's a disgrace, he's a stone-cold liar, had the nerve to stand up there and read talking points being critical of statements all taken out of context that Democrats have made and didn't have a word to say about anything that MAGA extremists have said or done, including providing aid and comfort to violent insurrectionists here at this Capitol on January 6th who brutally beat police officers.
Hon är en iskall lögnerska, sa Hakeem Jeffries om pressekreteraren. Simon, hur låter det generellt från demokraterna nu?
Ja, alltså det är många som rasar mot Vita husets och högerns beskrivning att vänstern och demokraterna skulle vara drivande i hatretoriken i USA. Som vi hörde Jeffries säga här, han säger att Caroline Levitt har tagit olika statements out of context. Jag tror att han syftar bland annat på en demokrat som har sagt att heads should be rolling, huvuden borde rulla, när han pratat om Trump-administrationen. Och det är ju ett begrepp som handlar om att folk borde få sparken, inte en våldsuppmaning som då Caroline Levitt försökte få det till. Men framförallt så påpekar många också att det är Trump själv som driver på hat. Alltså man menar att det är han som hotar folk på sociala medier och har gjort det här mer och mer vanligt. Han romantiserar våld i samband med Irankriget till exempel. Han säger att han ska utplåna en civilisation, som man skrev. Glädjer sig över andras död har ju Trump också gjort, som när han skrev att han var glad att tidigare FBI-chefen Robert Mueller dött. Så att de exemplen lyfts ju fram nu från Trump-kritiken, att det är Trump själv som har öppnat på något sätt den här dörren.
Och ett sånt där uttalande som Trump gjorde under kampanjen 2024 var ju ett uttalande som var hotfullt och väldigt tufft i sin retorik. Vi kan väl lyssna.
To get me, somebody would have to shoot through the fake news. And I don't mind that so much.
Ja, det här var i Pennsylvania 2024 när Trump möjligen då skämtade om att han inte skulle ha någonting emot om någon sköt in bland journalisterna som stod framför honom. Roger, hörs det någon självkritik från Trump eller Vita huset?
Nej, inte vad jag har hört, och det är väl just det som många av kritikerna nämner, att om man menar allvar med att man vill sänka temperaturen och få bort den mest aggressiva retoriken, då måste det finnas självkritik. Då måste man kunna också föregå med gott exempel. Men istället har vi ju sett tydliga politiska utspel som har gällt det här attentatsförsöket, och där man ju får intrycket av att man försöker utnyttja ett momentum just nu för att på olika sätt inskränka yttrandefrihet. Även om många av de här så att säga rättssakerna kanske eller blivande anklagelser eller blivande domstolsmål och liknande kanske inte håller för närmare granskning, så det är ändå någonting som kan leda till självcensur eller liknande. Sen är det ju någonting som jag ofta får frågan kring när jag är med i svenska medier. Det är ju klart att det finns ett förakt mot Donald Trump i många kretsar, bland journalister och bland det politiska etablissemanget, som jag var ännu tydligare skulle jag säga under hans förra presidentperiod. Och det har väl kanske inte heller, tycker jag, adresserats med någon stor självkritik från vänsterns sida. Alltså det här att man kan ju träffa folk som också, även i Sverige, som totalt inte ens vill, som gärna vill benämna Donald Trump diktator, trots att han ju faktiskt valts i demokratiska val.
Mm. Det här som hände i lördags var ju uppenbart ett attentatsförsök mot Donald Trump från någon som man då får misstänka avskyr honom. Men om man breddar den här bilden, vad säger statistiken och vad säger experterna, Simon? Alltså, det politiska våldet, hur har det sett ut de senaste åren?
Ja, men från Vita huset nu så pratar man ju väldigt mycket om det som Trump själv blivit utsatt för, de här andra två mordförsöken mot honom tidigare, och man pratar också om mordet på högerdebattören Charlie Kirk i höstas. Men det finns ju fler stora färska exempel på politiskt våld. Vi har framförallt kanske mordet på Minnesota-demokraten Melissa Hortman och hennes man förra sommaren. Brandattentat mot demokratiska guvernören i Pennsylvania, Josh Shapiro. Stormningen av kongressen där hoten haglade mot över demokratiska politiker. Och det finns ju studier också som har försökt jämföra, om man säger, högerextremt och vänsterextremt våld, hur vanligt det är och så vidare. En studie som åtminstone tidigare fanns på Justitiedepartementets hemsida, den visade att högerextremt våld var betydligt mycket mer förekommande sedan 1990, när man hade jämfört det här och framåt, än både vänsterextremt våld och även islamistiskt våld.
Mm. Roger, våldet på vänstersidan, alltså hur ser det ut?
Ja, förutom det som Simon berättade så tar man väl också gärna upp det här mordet på en chef på United Healthcare. Alltså där Luigi Mangione, som ska åtalas för det här, blev en slags fixstjärna för många som då var kritiska till sjukvårdssystemet och även en del av efterspelet kring mordet på Charlie Kirk. Både det omedelbara men också om hur man pratar om det mordet nu en tid senare. Från konservativt håll ser man också oroligheter kring Black Lives Matter-demonstrationer som vänstervåld och även till exempel anarkisters upprepade sammanstötningar av polisen i Portland som liknande problem. Men det är ju alltid svårt. Så. Ska man räkna Luigi Mangione som ett vänstervåld? Alltså, som jag var inne på tidigare, när det är den här typen av lone wolf-attacker. Vad är det ett tecken på? Är det tecken på retoriken hos en viss politisk rörelse? Eller är det tecken på mental instabilitet hos en enskild person? Eller är det tecken på en total avhumanisering inom samhället där man inte längre ens kan känna empati med någon som mördas för att han då arbetar på ett sjukvårdsförsäkringsföretag till exempel. Bilden är mer komplex och orsaks- och handlingssambanden är komplexa. Det blir gärna väldigt, väldigt förenklade bilder när man ska sitta och räkna poäng på vänster- och högersidan, tycker jag i alla fall.
Men Gina, det är ju väldigt mycket fokus just nu av förklarliga skäl på våld ifrån vänstersidan eftersom det har riktats mot Donald Trump. Men för bara 5 år sedan så dömdes ju 1500 människor för liksom stormningen av kongressen. Är det där bortglömt eller är det något man tar upp när man pratar statistik?
Det tas upp av demokraterna men inte av republikanerna, därför att hela den historien, stormningen av kongressen, har ju historien har skrivits om av Donald Trump och av många republikaner som inte betraktar det som politiskt våld. Donald Trump betraktar stormningen av kongressen inte som en stormning utan som ett uttryck för människor som ville använda sin yttrandefrihet och som var patrioter. Så att i och med det så går det ju inte längre att prata om stormningen som ett exempel på den typen av politiskt våld. Därför att den ena sidan, Trump-sidan, accepterar inte den verklighetsbeskrivningen. Så att det här är ju ytterligare tecken på hur polariseringen i USA gör att man inte har ett gemensamt språk eller en gemensam bild för det som hände 6 januari 2021. Men det vi har sett tidigare, både från, som Simon var inne på, både från myndigheter, från FBI, från justitiedepartementet, från CIA och även från akademisk forskning i USA, har ju pekat på att det största hotet de senaste åren, där har man varit överens om att det mest ihållande dödliga inhemska terroristhotet i USA har kommit från vit maktmiljöer och högerextrema miljöer. Det är det man har sett som den stora risken. Men när det gäller stormningen så finns det ingen gemensam bild av att det var det som var orsaken eller problemet, utan det är en bild som demokraterna har men inte Trump-republikanerna.
Mm. Då lämnar vi de här skotten i Washington i lördagskväll och går till finbesöket i huvudstaden och också i New York när kung Charles den III och drottning Camilla är på besök. Vi har med oss vår Storbritannien-korrespondent Nina Benner. Hallå Nina.
Hallå där.
Du Nina, vad är syftet med det här besöket mer än att det är tjusigt att en kung och en drottning kommer?
Alltså, den officiella anledningen som är planerad sedan länge det är att man firar 250-årsjubileet av USAs självständighet. Och kungen är där för att understryka att man fortfarande har bra relationer trots att det var från just Storbritannien som USA gjorde sig fritt. Sen så har just det här med att understryka goda relationer blivit väldigt mycket mer viktigt framförallt för britterna eftersom det knakar ju just nu i den speciella relationer som man just brukar kalla det för på ett sätt som det inte brukar göra där Keir Starmer och Donald Trump är öppet oöverens om flera saker. Så att på så sätt så fick kungen liksom ett extra ärende när han åkte över.
Mm. Och kung Charles, han höll tal i kongressen igår. Vi lyssnar.
I would like, if I may, to take this opportunity to express my particular gratitude to you all for the great honor of addressing this joint meeting of Congress, and on behalf of the Queen and myself to thank the American people for welcoming us to the United States to mark this semi-quincentennial year of the Declaration of Independence. And for all of that time, our destinies as nations have been interlinked. As Oscar Wilde said, we have really everything in common with America nowadays, except, of course, language.
Ja, Gina. Han citerade Oscar Wilde. Det gick hem. Vi delar allt utom förstås språket. Vad var annars kungens budskap till amerikanerna?
Ja, det var ett elegant och humoristiskt paketerat budskap som handlade om att fokusera på vänskapen mellan USA och Storbritannien. Så att han pratade om att det är mer som enar våra länder än som skiljer. Han sa att oavsett våra skillnader så har vi gemensamma värderingar. Han pratade om att upprätthålla demokratin, skydda våra folk. Sen var han inne på några politiska områden. Han pratade om behovet av att stödja Ukraina. Han tog upp vikten av internationellt samarbete, som många tolkar som att han syftar på NATO bland annat. Och han pratade också om vikten av att skydda naturen. Han varnade för naturförstörelse. Och det där går ju inte riktigt i linje med Trumps politik. Där märkte man en viss oro i rummet. Annars var det mycket skratt, mycket stående ovationer. Väldigt välvilligt i salen när kungen talade. Men just det där kring naturförstörelsen, då var det inte alla som ställde sig upp och applåderade.
Simon, Trump har ju varit närmast ursinnig på premiärminister Keir Starmer över att Storbritannien inte har engagerat sig på USAs sida i Irankriget. Har han bättre kemi med kung Charles?
Ja, det får man ju verkligen säga. Trump ser upp till kung Charles. Han har sagt det flera gånger i tal under det här besöket och lyft fram flera gånger att Trumps mamma också beundrade det brittiska kungahuset och prins Charles då för tiden då. Han har kallat kungen för en vän flera gånger. Han berömde och gratulerade kungen direkt efter talet i kongressen, trots att då en del politiskt känsliga ämnen togs upp. Så att han verkar helt nöjd med kung Charles besök i Washington, och jag tror att brittiska kungahuset är nöjda med besöket också. Sen får vi se om den här goda relationen då som fortfarande finns mellan Trump och kung Charles, om den kan smitta av sig på brittiska regeringen, för det är ju där det finns skav.
Men Nina, är det så här man gör när man har det lite jobbigt med ett annat viktigt land, att man skickar kungahuset?
Ja, men i allt högre utsträckning när det gäller just USA. Det här, alltså, att använda kungen för statsbesök och tidigare drottningen, det har man gjort i alla år som en form av diplomatiskt smörjmedel. Men det här diplomatiska verktyget har ju blivit viktigare och mer användbart, uppfattar man i alla fall i Storbritannien, när just Donald Trump sitter i Vita huset, därför att han har sån uppenbar svaghet för det brittiska kungahuset. Och alltså, om man ska vara krass, Storbritannien är betydligt mer beroende av USA än tvärtom. Storbritannien är framför allt beroende av USA vad gäller säkerhetspolitik, vad det gäller underrättelseverksamhet för försvaret. Och därför är det ju på riktigt besvärligt för britterna att relationen politiskt har börjat skava. Så då det här statsbesöket kommer i en väldigt lämplig tid, tycker en del. Sen finns det också de i Storbritannien som tycker att kungen inte alls borde ha åkt, utan att man borde stanna hemma, därför att man just inte håller med om till exempel Irankriget.
Roger, Vita huset la ut en bild på kungen och president Trump och skrev Two Kings. Och Trump kallade även kungen bara för Charles. Varför det här när man också har de här stora demonstrationerna No Kings?
Ja, men det var väl en tydlig trollning, tänker jag, det där med Two Kings. Och just en peak åt de där No Kings-demonstrationerna som ju regelbundet arrangeras i protest mot vad man tycker är Trumps auktoritära sätt att styra USA på. Men att han säger Charles till kungen, det är väl kanske tecken på att Trump anser att de två är på samma nivå. Att det inte finns någon skillnad mellan en kung och en president, det kan man ju också hävda rent ideologiskt. Och det är också så lite grann att jubileet som hålls här i USA i år ju faktiskt handlar om att man gjorde slut med Storbritannien och krävde sin egen självständighet. Det ska man ju inte heller glömma, att det är så historien ser ut. Men Trump har ju tidigare också varit inne på det här, tycker jag. Att han har ju på någon presskonferens eller i samtal med pressen sagt ju att han uppskattar när andra ledare kallar honom för Mr. President, och sedan genast följt det med att kalla andra statsmän och statsöverhuvud för deras förnamn eller bara deras efternamn. Så det verkar ju som att han skriver sina egna regler när det gäller hur man ska umgås och förhålla sig till andra statsöverhuvuden. För jag antar att det här beteendet inte har att göra med uppgifterna i brittiska Daily Mail om att kungen och Trump har en gemensam anfader, om man går tillbaka till John Stewart som levde mellan 1490 och 1526. För det skulle kunna då vara ett argument ju för att de två är mer likställda.
Men Nina, man undrar ju hur landar det här i det brittiska kungahuset att man lägger bort den formella titeln och liksom gör ett så här radikalt brott med protokollet och kallar kungen vid förnamn?
Det skulle det brittiska kungahuset aldrig yppa en stavelse om vad de tycker om det egentligen. Men däremot kunde man ju följa igår på BBC och annan brittisk media i detalj frågor som kommer kungen skaka hand när han kom till kongressen. Ja, det gjorde han. Hur beter de sig? Jag har faktiskt inte sett några efterdiskussioner idag, men jag har varit ute och kört i Wales, så jag har inte följt i detalj om detta med titlarna. Däremot så har man ju höjt på ögonen tidigare när Donald Trump har kallat kungen för en riktig gentleman, och han har också sagt en god vän. Det är väl lite mindre kontroversiellt.
Mm. Vi hör den walesiska vinden in i podden. Du Nina, kungens bror Andrew, han har ju blivit av med sin prinstitel. Han har sparkats ut från slottet på grund av sina nära band till sexförbrytaren Jeffrey Epstein. Kommer kungen att träffa några av Epsteins offer? För det har ju efterfrågats.
Det har efterfrågats, men nej, det kommer inte ske. Det här har uppmärksammats också i Storbritannien, ännu mer tror jag i USA. Han kommer inte träffa dem. Den officiella anledningen sägs vara att han har tagit vad man kallar legal advice, det vill säga att han har rådfrågat en jurist, vilket man ofta gör i kniviga situationer i Storbritannien, och fått svaret att skulle han träffa dem så skulle det kunna ställa till det för den rättsprocess som ju faktiskt pågår kring hans bror. Sen tror jag också att från Storbritanniens håll att man inte skulle vilja att det här tar uppmärksamhet från huvuddelen av det som man vill med statsbesöket. Men det har absolut varit en fråga.
Mm. Du, Gina, till Washington kommer det ju regeringschefer och statsöverhuvuden dagligen i princip. Alltså, hur stort är det att den brittiska kungen kommer till Washington?
Alltså det är väldigt stort för Trump och Vita huset, och jag var nere vid Vita huset igår på den här välkomstceremonin där det var väldigt pompa och ståt och jättesäkerhetspådrag. De hade spärrat av stort område runt Vita huset, och det var militärorkester och det var röda mattan och det var kungaglitter och pompa och ståt. Så att för Trump och Vita huset jättestort, för Washingtonborna inte någon stor grej. Det var inte liksom rader av människor med, jag hade väntat mig några supportrar kanske med lite brittiska flaggor. Nej, de lyste med sin frånvaro, och det är ju också så att som Washingtonbo kommer man inte nära, så att det fanns liksom ingen särskild plats som man kunde stå på och titta in i Vita huset eller så. Men för de som var inne i Vita husets trädgård var det förstås en riktigt stor affär.
Så svårimponerade de där Washingtonborna. Du Nina, kommer det här besöket förändra relationerna då, som ju är hela poängen?
Ja, det återstår ju att se. Tråkigt svar, men härifrån, från brittiskt håll, kommer man ju verkligen hålla ögonen på hur kommer det låta i de kommande samtalen, officiella samtalen mellan Donald Trump och Keir Starmer. På sistone har ju Trump pikat och förminskat och allmänt uttryckt sitt missnöje vid flera tillfällen över Starmers politik. Så att det är många här som kommer att titta extra noga nu på om det blir någon förändring i det tonläget. Sen själva sakfrågorna ligger ju kvar. Men det är som någon sa, att kungen kan fungera som en stabilisator här. Vi får se hur pass mycket han har gjort det.
Mm. Hörrni, då är vi framme vid vad ni inte har kunnat släppa. Och Nina, innan jag släpper iväg dig så får väl du säga vad du inte har kunnat släppa.
Åh, det var jag inte beredd på. Just nu kan jag inte släppa det faktum att den hyrbil jag sitter i inte vill starta igen. Så att om ni inte hör av mig på ett tag så sitter jag kvar på en parkering i Wales.
Okej, men du, jag säger som helpdesk, starta om.
Ja, okay. Jag får göra det. Vi kanske hörs från London nästa gång.
Tack för att du var med, Nina. Ja, då går vi över till dig, Roger. Vad kan inte du släppa?
Ja, men jag tycker att det är uppseendeväckande FCC:s agerande mot ABC. Att en tillsynsmyndighet nu så tidigare lägger förnyelse av sändningstillstånd. Den motivering jag har hört handlar om att det kan handla om kanalens mångfaldsarbete. Det ska bli ytterst intressant att se hur det här utvecklas. Just nu är signalerna från Disneys nya vd att man inte tänker liksom söka någon form av uppgörelse eller ge eftergifter till FCC eller regeringen. Men det här är ytterligare ett kapitel i helt enkelt Trump-administrationens försök att kontrollera vad som sägs och syns och hörs i medierna.
Mm. Gina?
Jag har svårt att släppa det som hände i lördagskväll i balsalen på Hilton. Både förstås den stora händelsen, alltså det som vi har pratat om, det politiska våldet och den här hotbilden runt Trump. Men jag tänker också på de små världsliga detaljerna. Jag fick ett mejl igår från hotellet, från Hilton, som undrade om jag möjligen hade glömt något på hotellet. För garderoben i entrén är tydligen proppfull av kvarglömda kappor och rockar och paraplyer. Ingen av oss hade ju tid att tänka på sånt direkt efter skottlossningen eller där vid evakueringen. Så att vi är nog många som får gå tillbaka och kolla lite efter borttappade attiraljer. Och sen fick jag ett annat mejl med officiella foton på mig och mina kollegor på röda mattan.
Mm.
Och de där fotorna är ju tagna någon timme före skjutningen. Och det kändes så märkligt att titta på de där bilderna och veta att någon timme senare skulle vi ligga på golvet och undra om vi utsattes för en terrorattack eller inte.
Mm.
Svårt att släppa.
Mm. Simon?
Jag kan inte släppa att Vita huset luftar ett förslag att ändra namn på migrationspolisen ICE från Immigrations and Customs Enforcement till National Immigrations and Customs Enforcement, så att förkortningen istället skulle bli NICE. Det vore ju ett lite speciellt sätt att försöka reparera den här kontroversiella myndighetens anseende, om det är det som är syftet. Får se om de faktiskt gör verklighet av det där, men Trump har sagt do it på sociala medier och Vita husets officiella Twitterkonto har också delat det där.
Mm. Och Trump verkade ju tycka att det skulle vara jättebra om alla journalister måste referera till polisen som NICE hela tiden.
Exakt.
Ja, jag tycker det är lite svårt att släppa väldigt mycket just nu, men till exempel att det ska ges ut amerikanska pass med Donald Trumps bild i. Passen som ska ges ut i en begränsad upplaga ska då markera USAs 250-årsjubileum. Och inuti då det amerikanska passet finns en bild av president Trump där han ser mycket sammanbiten ut och också hans namnteckning. Det är ju lite svårt att släppa. Det var väl allt för idag. Viktor Mattsson var producent. Simon Isaksson var med. Roger Wilson, Gina Lindberg. Vi hörde också Nina Benner. Jag heter Sara Stenholm. Vi hörs igen på fredag. Hej då!